Hej och välkomna till Vikingapoddens djupdykning. Nu är vi då tillbaka med ännu ett litet miniavsnitt där vi ska nörda ner oss i ett ämne. Och med oss här idag tänkte jag säga, det är ju då jag, Emma och...
Jag, Erik. Och jag tänkte, jag kan erkänna att vi satt här och var lite fåniga innan vi började spela in. Men nu när du börjar snacka det här introt så är det så här... Det är så här låter på Vikingapodden. Och så sitter du här på riktigt. Det här var en jättekonstig upplevelse för mig. Vi får se om Tobbe klipper bort att jag sa den här lilla monologen. Men kul att vara här.
Ja, det är jätteroligt att vara här. Och såklart, som du nämnde här, så har vi också våran tekniker och producent av Vikingatobbe med oss. Äntligen.
Just det, för vi körde utan honom senast, ja.
Ja, det var väldigt traumatiskt. Ja. Så vi är glada att allting är i sin ordning igen. Mm. Och det här är ju då djupdykning nummer 5. Och ja, då har vi då valt ut lite speciella små ämnen som vi tänkte att vi ville då grotta ner oss i lite extra. Och Erik, vad ska vi prata om idag?
Idag ska vi ha ett ämne som man verkligen kan spinna vidare på mycket, nämligen ull. Men inte vilken ull som helst, utan guden ull. Och när vi pratar om den vikingatida mytologin och det fornordiska, det norröna, det finns ju massa sådana här kändisgudar, Thor, Freja, Idun, Oden. Men ull skulle kunna få mer uppmärksamhet, och när han får uppmärksamhet så är det framförallt för att folk säger att han inte får så mycket uppmärksamhet. Så vi tänkte att det skulle vara lite kul att prata lite om honom, vad vi kan veta och vad vi inte kan veta.
Ja, så han är lite av en doldis bland gudarna helt enkelt. Så vi hoppas att ni är redo, för nu kör vi!
Då så, men då om vi ska komma igång med ull, och det är säkert flera som lyssnar som har lite koll, eller mycket koll på ull sen innan. Och han brukar ändå få vara med i många böcker som handlar om den här typen av mytologi. Men vi har egentligen inte jättemånga källor som pratar om ull, och det är inte alls som om man då tar Oden och Thor, de dyker upp i var och varannan Edda-dikt. Men ull, han är lite mer här och där. Och då skulle man ju nästan kunna tänka sig att ull egentligen inte var en särskilt viktig gud. För om det var en viktig gud så borde det finnas fler historier om den här guden. Eller hur?
Ja, precis.
Ja. Men då är kruxet att, nu kanske jag börjar med det här lite fel ände, men det finns väldigt många ortnamn som har namn som är efter ull. Och en idag väldigt känd plats, det är en helig plats för göteborgare, Ullevi. Men på vikingatiden och andra delar av järnåldern så var det en helig plats för de som dyrkade ull. För Ullevi, det betyder just guden Ulls heliga plats. Och så finns det en massa andra så här ullplatser runt omkring i Norge och Sverige. Jag tror att Danmark finns det inte, och på Island finns det bara en kanske-plats. Men det finns massa Ulleråker, Ullevi, Ull... Ja, jättemånga. Man kan hitta det här på kartor och allt möjligt. Och i och med att det är så många heliga platser som är kopplade till ull, då borde ju säga att ull har varit en väldigt populär gud. Men då, varför har vi inte så många texter? Och då skulle det kunna vara så att ull egentligen var en mycket viktigare gud i början av vikingatiden och tidigare på järnåldern. Och sen då när Snorre och de andra skriver ner det här på Island några hundra år efter vikingatiden, då kanske andra gudar i slutet av vikingatiden har haft en viktigare roll, och mycket historia om ull har istället glömts bort. Så det blir på något sätt att vi får en glimt av den stora mytologiska värld vi faktiskt inte kan känna till istället. Att om vi nu har haft turen att en viktig gud har lämnat efter sig ortnamn men inte finns i materialet, då kan vi också tänka oss att det säkert finns fler gudar som inte fick några ortnamn, men de kanske inte finns nämnda i texterna heller.
Nej, precis, som vi inte vet någonting om alls.
Nej, jättejobbigt och jättespännande. Och tänk vad kul om man någon gång hittar någon runbit någonstans och så står ett namn, och så kan vi börja förstå att det skulle vara en till gud. Ingen aning om det ens är troligt, men
vi är 4 minuter in i avsnittet och Erik har redan tagit upp runor, så allt är precis som vanligt.
Ja, ja. Åh, runor. Men det vi kan veta om ull då, det kommer från de två eddorna, poetiska eddan och prosaiska eddan nämns han i. Och så är han med, han är kanske med i Saxo Grammaticus, Danmarks krönika, för då nämns det någon som heter Olerus. Och han tar över när Odin är borta en stund. Och Olerus skulle kunna vara ull fast skrivet på latin. För Saxo Grammaticus skrev på latin. Men annars det vi kan läsa om ull det är att han är son till Siv. Och det gör att han är styvson till Thor. Och återigen bara en så här inblick i att de mytologiska familjerna, det är liksom att ja, man har halvsyskon och plastfarsa och sådär. Så det är lite modernt kan jag tycka bland gudarna. Men vi har ingen aning om vem Ulls pappa är. Och då är det, så här, är det någon som var jätteviktig, eller någon gud vi känner till men som man har glömt bort att skriva ner att det är pappa. Ja, vi kan inte ens gissa tror jag. Och annars, Ull han bor på ett ställe som heter Idal. Och det här ska då vara Idegransdalen. Och Idegran, det är ett träd vi kanske inte har så jättemycket av här i krokarna längre. Det är kanske mer förknippat med de brittiska öarna. Men Idegran är ett väldigt bra träslag att göra pilbågar av. Och Ull är en väldigt bra bågskytt. Så det kan liksom vara därför de har den här kopplingen då. För Ull, han beskrivs som en alldeles fantastisk bågskytt och han kallas för bågskyttsguden. Det kopplas till pilar och grejer och han är också skidåkare. Och han har någon typ av magiska benbitar som han kan åka över stora sträckor. Och då, vad är det för magiska bitar? Det kan vara ett par skidor eller så är det liksom återigen att det är en muntlig tradition som missförstår vad någonting är och sen så beskrivs det på ett helt annat sätt. Men åker skidor gör han i alla fall. Ull som då inte dyker upp på så många ställen men han dyker upp med jakt och pilbågsskytte, skidåkning och sådär. Men så dyker han också upp när folk ska svära eder vid ringar. Och det är ju spännande i sig att svära eder och sådär. Och mot slutet av vikingatiden då tror jag att det är så att man tänker man svär eder vid andra gudar. Men i sådant källor som skulle kunna tolkas som eld då är det ull som gäller. Och man svär just på ringar, det är också någonting som passar in med större järnålder, vikingatid, edsringar och sådär. Men en sak som då är superintressant, säger jag helt opartiskt, det är att i lilla Ullevi, som då inte är fotbollsarenan Ullevi utan en annan liten Ullevi, som då är återigen guden Ulls heliga plats, där har arkeologer hittat en väldigt massa amulettringar. Och på den här anläggningen så dels så finns det någon typ av terrassanläggning som man förstår att här har man byggt upp någonting, kanske någon typ av samlingsplats, det är säkert massa stolphål och grejer, och sen också de här amulettringarna. Och då är ju frågan, har den här typen av amulettringar varit kopplade till guden Ull? Eller är det liksom att amulettringar har, de kan kopplas till olika gudar. Det finns ju amulettringar med torshammare på, eller skäror och spjut och sådär också. Men det är ju ändå intressant att man hittar just ringar i lilla Ullevi. Och Ull har en koppling till ringar. Det är som ringar på vattnet. Tack. Mm. Ja, men och det är ju liksom sånt där som gör att vi förstår att Ull har varit jätteviktig. Men ändå så skrevs det inte ner. Och som vi har varit inne på flera gånger förut att när Snorre skriver ner sin Edda på Island på 1200-talet att han gör det som en kristen person, han kommer från en högre del i samhället, han är från en fin familj, han är på Island och han är i en värld där de här berättelserna har funnits i en muntlig tradition i 100 år. Och det är klart att han inte har samma bild av den här mytologin som en bonde hade haft i Sveariket 400 år tidigare.
Nej, precis, så mycket kan ju ha gått förlorat.
Ja, och förändrats och hej och hå och fram och tillbaka.
Och tolkningar hit och dit.
Ja.
Men visst är det så att det finns en liksom avbildning av vad man tror är ull på ett par skidor?
Jag skulle, åh, för jag tänkte så här, åh, hur ska jag få till den här övergången? Och så bara, du gör det så bra, tack. Sure. Och det finns en runsten där man ser, det är ett stort jaktmotiv. Det är någon som sitter på en häst också, det är någon jaktfalk och det är någon djur med horn, det kan vara någon rådjur eller hjort eller så här. Men så ser man också just en skidåkare med en pilbåge. Och det brukar man tolka som att det skulle vara ull. Sen så är inte jag helt övertygad om det, för den här runstenen är gjord i, det borde vara efter årtusen, det borde vara en kristen miljö. Det kanske är att man helt enkelt visar upp, kolla vad vi är coola människor som kan ha tid att hålla på med jakt. För när vi tänker oss historia, det är så här, alla jagade för mat. Ja, det är de rika människorna som har tid att jaga. Så det är en sån syssla som ledare, jarlar, drottningar kan hålla på med. Så jag är inte helt övertygad om att det skulle vara ull på just den runstenen. Men jag tänker heller inte säga att det är helt omöjligt att det skulle vara ull. Det kanske är Oden som är den andra jägaren där. Så det kanske är ett helt hedniskt mytologiskt motiv. För även på 1000-talet så finns det ändå hedniska runstenar. Så.
Det är en rolig tanke.
Ja, och med alla de här Sigurd-ristningarna som finns. Sigurd-drakdödaren, det är ju en väldigt hednisk historia. Men det dyker upp på massa kristna runstenar. Så de här berättelserna finns ju kvar. Och det kanske man kan ha distans till det egenskap av religiös betydelse. Men det kan ju fortfarande vara en viktig berättelse för någon.
Mm. Ja, men det är så roligt. Och sen så, jag vet inte var jag har hört det här ifrån heller. Men finns det inte någonstans att det skrivs som att han skulle vara liksom, alltså verkligen bäst i världen på skidor?
Jo, men jag tror att det är nog i Snorre Sedda som han tas upp som liksom bäst.
Jag tycker det är ganska roligt.
Ja, sen så ofta när folk är bra på någonting i de här isländska källorna.
Är de bäst då?
Man är alltid bäst. Men det är som jag säger, så här, isländska släktsagor. Mm. Och han var den vackraste av alla. Sen nästa stycke, och han var den vackraste av alla. Så
ja.
Den som hjälte i stycket är alltid bäst. Mm. Och om man tar då, det är ju inte jättemånga skidåkare som nämns de här gamla texterna, men då har vi sett Skade då.
Mm.
Och Skade Schatzes dotter som sen gifter sig med Njord. Jag är på att ta fel generation i den där familjen. Men hon, Skade, är ju också bågskytt. Hon har massa rustning och hon är skidåkare. Och hon är säkert också bäst på att åka skidor. Så. Mm. Men de är bra på att åka skidor, det kan man inte komma ifrån.
Nej.
Mm. Och sen så var det OS i Norge. Då tror jag att eller norska OS-laget i någon vinter-OS år. De hade Skade och Ull som maskot där för mig.
Jaha, ja. Vad fint.
Ja.
Ja, men det är gulligt.
En liten revival 1000 år senare.
Mm. Ja.
Nej, men så det finns ju säkert mer då om ull. Det har ju absolut funnits mycket mer om ull. Men för den här djupdykningen så hoppas jag att det här kunde ge någon typ av introduktion till ull i alla fall. Och jag hoppas att någon får upp ögonen för honom.
Och ja, det förtjänar han.
Ja! Det här, det är lite så här femte biten över det hela. Att så nära att vara superkändis.
Mm.
Och kanske vi inte hade haft superhjälten Thor, utan hade vi kanske haft Ull istället.
På skidor som skjuter pilbåge. Det hade varit jättehäftigt. Ja. Och det är ju väldigt kul att få grotta ner sig och prata lite extra om en gud. Och nu valde vi ju då Ull, för att vi tyckte att han förtjänade det. Men är det så att ni har någon gud som ni tänkte, eller någon annan person som ni bara, men gud, honom eller henne vill jag höra jättemycket mer om, då får ni jättegärna höra av er så kan vi se vad vi kan göra.
Och vad kan man höra av sig?
Jo, man kan höra av sig på vår Instagram, Vikingapodden, eller så kan man också mejla oss på podcast@thevikingmuseum.com.
Och det är ju på The Viking Museum vi är.
Precis.
och då kan man ju se på The Viking Museums Facebook-sida, och The Viking Museum har eget Instagram-konto förstås, och en hemsida och sådär så. Mm. Massa ställen. Och
precis, vi finns ju överallt.
Ja.
Känns det som.
Vi är som luft.
Ja.
Fast stabila.
Mycket bra, Erik. Perfekt liknelse. Med det sagt så tror jag att det är jättebra att vi tar och rundar av den här djupdykningen. Och det var jätteroligt att ni hängde med och lyssnade på det här. Och att ni ser fram emot vårt nästa avsnitt, som faktiskt är en frågepodd. Då vi kommer svara på, inte alla era frågor, för de var rätt många, men en del i alla fall.
Men tack för att jag fick prata på om det här. Jag hoppas att det fanns någon röd tråd med ull.
Fint.
Tack. Men jag avrundar där innan Emma attackerar mig på grund av ordvitsar.
Och det var väldigt roligt att lyssna på dig också, Erik. Bra. Och tack återigen Vikingatobbe för att du klipper podden och står ut med oss så bra.
Han ger tummen upp så det känns lovande.
Ja. Ha det så bra så hörs vi.
Hej hej!